Jag ska läsa ifrån Lukas evangeliets 20 kapitel, vers 27 till och med 40. Mästare, Mose lär oss ju i skriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det 7 bröder. Den första gifte sig och dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med änkan, likaså de återstående. Och alla 7 dog utan att lämna barn efter sig. Slutligen dog också kvinnan. Hur blir det med henne vid uppståndelsen? Vems hustru blir hon? Alla 7 hade ju haft henne som hustru. Jesus svarade: denna världens människor gifter sig och blir bortgifta. Men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö. De är som änglar och de är Guds söner eftersom de har fått uppstå. Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Ty för honom är alla levande. Då sa några skriftlärda som hörde på: mästare, det var bra svarat. För de vågade inte ställa fler frågor till honom. Jesus har det inte alltid så lätt där han går omkring och predikar. Och där han försöker undervisa folket. Ständigt kommer det fariseer, saddukeer eller zeloter och ifrågasätter honom. Och sen har vi alla dessa skriftlärda som ibland tillhör någon av de här grupperna, som faktiskt är de olika religiösa partierna med olika inriktningar och strävan. Ibland är de skriftlärda bara just någon som har studerat skriften lite mer noggrant än andra. Jesus var troligen en sådan. I dagens text så är det saddukeerna som Jesus möter och som kommer att ifrågasätta honom om uppståndelsen. Saddukeerna var ett högre prästerskap. De var företrädda i allmänhet om rika och lite förnäma. De var lojala med den romerska ockupationsmakten och de hade kontroll över templet. Det innebar att de såg till att alla typer av uppviglare, däribland Jesus, de såg till att de ströps av den romerska makten, så till så att de inte kunde vara verksamma. För de hotade deras särställning, deras makt och deras gunst hos romarna. Saddukeerna förnekade också för den tiden nymodiga strömningar i tron och lärorna. Nymodiga tankar som den osynliga världen med dess väsen och invånare. Det vill säga, de förnekade lärorna om änglar, om själens odödlighet och om de dödas uppståndelse. Just frågan om uppståndelse efter döden har i den judiska tron inte alltid varit helt självklar, och är det inte än idag heller. I de tidigare delarna av Gamla testamentet verkar döden vara mer eller mindre slutgiltig, för att senare utvecklas till att de döda samlas i något slags dödsrike. I senare texter utvecklas lärorna till att omfatta en uppståndelse, en dom och även till slut ett evigt liv. Och tron och tankarna om detta går isär hos de olika grupperingarna. Fariseerna tog till sig lärorna om uppståndelse och själens dödlighet och själens odödlighet. Och de tog till sig tankarna om det eviga livet. Men saddukeerna, de avfärdade alla sådana läror. Så det är med en närmast hånfullhet som de sätter Jesus på prov med sina frågor om uppståndelsen och om vad som händer med den arma kvinnan som tvingas gifta sig med 7 män. Vem är hon till slut gift med i det eviga livet? Frågan är ställd med avsikten att den ska vara omöjlig att besvara. Förmodligen med avsikten att förlöjliga Jesus och för att på något sätt komma åt honom. Saddukeerna var inte särskilt intresserade av att skaffa sig någon vidare kunskap i frågan, eftersom de inte trodde på uppståndelsen överhuvudtaget. Det framgår av saddukeernas exempel om kvinnan och de 7 bröderna att många som trodde på uppståndelse tänkte sig evighetens liv som en fortsättning på det liv som vi lever här på jorden. Jesus svar är ganska fantastiskt. Han svarar inte bara på deras hånfulla, omöjligt ställda fråga om hur det eviga livet ser ut eller inte ser ut. När han besvarar frågan så river han också ner deras icke-lära om uppståndelsen till grunden. Jesus lyfter fram berättelsen om när Mose möter Gud i den brinnande busken. Där Gud säger till Mose, jag är Abrahams Gud. Jag är Isaks Gud. Jag är Jakobs Gud. Att Gud är deras Gud, de som sedan länge är döda vittnar om uppståndelsen. Eller i alla fall om ett liv efter döden, ett liv i Gud. Jesus hänvisar till berättelsen som är själva grunden för den judiska identiteten och den judiska lagen, vilket inte ens saddukeerna kunde förneka. Att Gud presenterar sig som Gud över några som är sedan länge döda skulle verka alltför begränsat och orimligt även för saddukeerna. Och de kan inte säga någonting emot Jesus, och de gör det inte heller. De vågar inte. För då säger de emot en av deras viktigaste grundpelare. Att Gud är. Och att Gud är en Gud för Abraham, Isak och Jakob. Deras trosfäder. Jesus fastställer alltså att det finns någon form av liv efter döden. Eller en uppståndelse för Abraham, Isak och Jakob. Och därmed för resten av oss också. Ty för Gud är alla levande. Men vårt evighetshopp tycks inte vara ett generellt löfte som sker automatiskt när vi dör. Texten berättar för oss att de som uppstår från de döda kan inte mera dö. De blir som änglar och de är Guds söner eftersom de har fått uppstå. Alltså Gud har uppväckt dem. Det är ingenting som sker med automatik, utan uppståndelsen ligger i Guds handlande. Det är en aktiv gärning som Gud gör. Det är Gud som uppväcker oss. Hoppet om det eviga livet består då inte att livet generellt eller automatiskt har sin fortsättning efter döden. Den består inte heller av att vi har en tro på uppståndelsen eller inte. Det är Gud som är garanten för det eviga livet. Förutsättningen för vårt eviga liv ligger i Guds händer, i Guds nåd över oss människor. Den nåd som Gud visat oss genom Jesus Kristus i hans död och uppståndelse på korset för vår skull. Men hur är det nu då med evigheten? Hur ska det bli? Vad ska hända? Vem kommer jag vara? Vem kommer jag träffa? Vem kommer jag vara med? Det finns många frågor och de ofta uteblivna svaren väcker ibland tvivel på hoppet om det eviga livet. Svårigheten med uppståndelsen och evigheten är att den ligger utanför vår föreställningsvärld. Vi har svårt att tänka någonting som övergår våra erfarenheter av det vi ser, hör eller känner. Men Gud är ju också något annat. Det är inte bara det eviga livet som är något annat, även Gud är något annat. Något större än vad vi kan förstå och föreställa oss. Vi människor har alltid försökt och försöker fortfarande använda våra erfarenheter till att beskriva Gud. Vi försöker sätta ord på detta, något som övergår vårt förstånd. Något som är större, något som är verkligare. Och vi kan ju inte annat än att använda våra egna erfarenheter. Men Gud är större än så. Och det är likadant med det eviga livet. Det övergår allt vi kan föreställa oss. Bibeln ger oss tyvärr inte jättemycket hjälp i denna fråga. Visst, det finns vackra bilder, särskilt från Uppenbarelseboken som Nina läste ur tidigare. Och vi har många sånger med bilder om stad av guld och pärlklädda portar och träd med blad som är läkemedel för folken. Och vi behöver de bilderna. De kan ge oss hopp och längtan. De kan ge oss tröst. Men det kan vara allt för vanskligt att ta för många sådana bilder bokstavligt. Det ligger ju dock i sakens natur att en tillvaro så som evigheten måste skilja sig ganska radikalt från vår tillvaro i den här tidsåldern, där allt är förgängligt och inget varar för evigt. Frågan som saddukeerna ställer om den kvinnan som var gift med 7 män visar på det. Hur orimligt det skulle vara att allt är som vanligt. Vem skulle då kvinnan vara gift med i himlen? Nej, något annat än hur livet ser ut här på jorden kan vi nog räkna med. Men hur? Hur ska det bli? Vad kommer att hända? Vem kommer jag att vara? Får jag träffa alla igen? Vi vill ju ha svar. Jag ska erkänna att det här är lika svåra frågor för mig som för alla andra. Och det kan vara svårt att tala om och predika om. Vi har alla våra föreställningar, vi har våra drömmar och förhoppningar om vad som ska ske efter detta livets slut. Jag har mina bilder och jag vill inte ta bort dina bilder och det som ger dig hopp om evigheten. Det finns inga så tydliga svar så att vi kan göra det. Kanske är det för att frågorna om hur och var egentligen är underordnade frågan om på vilket sätt vi når det eviga livet. Det ligger i Guds händer. Det ligger i Guds nåd. Den bästa bilden som jag kan ge, som också Bibeln ger, det är den om sådden. Den används också ofta vid just begravningar. Tänk dig att vi är frön som sås och läggs ner i jorden. Där lever vi våra liv. Där är vi nu. Och vår uppståndelse är som när det fröet förvandlas till en växt och gror. Det är fortfarande vi. Men i den mest blomstrande härlighet, så blomstrande som vi aldrig skulle kunna ana. Som vi aldrig skulle kunna se på detta lilla frö hur det ska bli. En härlighet som redan nu finns inom oss, var och en, och gror. Och vi får vattna det och vårda det med Guds omsorg, med Guds kärlek. Och vi får vattna och vårda varandra med den kärleken och med den nåden. Vi är frön på väg att blomstra. Vi är jordiska på väg att bli himmelska. Idag så är det alla själars dag och vi tänder ljus och tänker och ber för dem som har gått före oss. Och vi gör det i hoppet och i löftet om evigheten. Vi gör det i hoppet och i löftet om Guds nåd. Den som vi får möta idag och varje dag ända in i evigheten. Amen.